Tack så mycket för det. Jag vet inte hur många, var det någon av er som var här? Jag tror jag var här för, vad kan det vara? Är det 3 år sedan eller något sånt? En lite liknande serie. Är det någon som var här för 3, 4 år sedan? Ja, jag ser några händer här. Ja. Då pratar vi lite grann om diabetes, om jag minns det rätt. Och så lite grann om kost och hälsa. Som sagt, uppe från Norrland så är det någon som har svårt att förstå vad jag säger. Så är det kanske för att jag har lite norrländska drag. Men det hoppas jag att ni ska överleva. Jag har ju varit så mycket nu i södra Sverige och i andra länder som man har tappat mycket av den här urnorrländskan. Så att det är väl på gott och ont. Man gör sig förstådd lite bättre i alla fall. Som sagt, som Jonathan sa så jobbar jag som sjukgymnast och har ett väldigt stort hälsointresse. Både när det kommer till träning som jag jobbar mest med till vardags då, med att motivera människor och röra på sig. Kan jag få se händer där? Hur många är det som gillar att motionera här inne? Jajamän, det är bra. Jag ser nästan alla händer upp. Någonting som är otroligt viktigt och fantastiskt för framförallt hjärnan har man sett med motion. Kommer inte prata så mycket om motion idag, utan vi kommer prata om ett annat väldigt intressant tema. Och det har att göra med vad vi äter. En del människor äter för att leva, medan andra människor de lever för att äta. Jag vet inte vilken kategori skulle du placera dig själv i? Är det någon som lever för att äta här istället? Är det någon som vågar räcka upp en hand på det? Halvvägs, ja precis. Det är ju så att mat kan ju vara väldigt god och mat kan vara väldigt äcklig också va. Och man vill ju inte bara äta nyttig mat, hälsosam mat, utan man vill ju äta också mat som smakar gott. Är det möjligt att äta god och nyttig mat på samma gång? Får vi se alla som har den tilltron. Jajamän, det är bra. Det här har ju forskats en hel del på när det kommer till mat som är bäst för oss. Jag kommer att berätta en hel del om forskning och vad forskningen är de sista 5-10 åren kan man väl säga. Vad all egentligen bra, sann forskning pekar alla åt samma riktning. Så vi kommer att se lite grann på vad är egentligen forskningen säger när man pratar om att förebygga sjukdom, men även att behandla sjukdom. Hur många är det här som känner någon som antingen har gått bort eller just nu har antingen cancer eller hjärtsjukdom? Får jag se händer på er va? Om man inte känner någon eller har någon kontakt som drabbats av det så är man, ja, då är man i en väldigt liten skara. Det är någonting som de två absolut vanligaste dödsorsakerna i Sverige är cancer och hjärtsjukdom. Och man har sett i forskning mer och mer va, att livsstilen, hur vi lever, kan ha väldigt mycket påverkan på detta. Inte bara för att förebygga det, men även för att behandla det. Sen är det så att det är viktigt, vad jag säger är att all cancer och all hjärtsjukdom beror kanske inte helt alltid på livsstilen. Det finns faktorer som, tar vi cancer exempelvis med strålning eller med andra faktorer. Så att jag har inte sagt att om man har fått cancer eller hjärtsjukdom, då äter man dåligt. Många som får den gör det, men det är inte så att det alltid är så. Så att vi bara kommer ihåg det, va? Att jag aldrig har sagt något sånt så jag blir anklagad för det. Ät för att leva. Jag ska börja med att berätta om en person som har inspirerat mig en hel del i det här temat. Och här ser ni en äldre dam. Och det är så att en man som heter Michael Greger. Är det någon som har hört talas om honom? Han har skapat en blogg som heter nutritionfacts.org. Väldigt känd, väldigt kanske ledande forskningen på just kost och hälsa. Och han är en läkare. Jag kan gå fram en bild bara för att visa en bild. Han har skrivit en bok som heter How Not to Die. Ni ser han på bild där. Jag har läst den boken en del. Den går egentligen igenom då de 15 vanligaste dödsorsakerna och hur de hör samman med hur vi lever våra liv och framförallt då hur vi äter. Och väldigt spännande läsning att se hur otroligt stor påverkan den kan ha. Vad som inspirerade Michael Greger var faktiskt hans farmor. Som vid 65 års ålder, det är inte henne på bild, men det är en bild på en äldre dam. Vid 65 års ålder så var Michaels farmor så pass sjuk. Hon hade haft 3 eller 4 bypass-operationer, hjärtoperationer för att sätta in stentar. Alltså gå förbi igentäppta blodkärl. Och till slut så sa läkarna till henne att vi har slut på reservrör mer eller mindre. Vi kan inte laga det mer. Det var så mycket ärrbildning, det var så mycket komplikationer från de här operationerna att det fanns inte mer läkarvården kunde göra. Så att vi kan inte operera det mer. Far hem, du kanske har några veckor kvar att leva. Gör dig redo, berätta för familj och ta avsked. Det var mer eller mindre vad de sa och då var hon 65 år gammal. Hur skulle det kännas att få den domen? Är inte så roligt. Och det tyckte inte hon heller. Vad som var en vändning som skedde däremot var att när den här damen kom hem så såg hon av en slump, eller vad man kan tro om man slumper inte, ett tv-program av en man som heter Nathan Pritkins. Jag vet inte om någon har hört talas om det namnet. En ledande hälsoförespråkare under 80-talet. Han hade ett hälsocenter där de bedrev hälsoveckor, eller de bedrev egentligen som ett hälsohem kan man säga. Där man kunde komma och rehabilitera sig från olika sjukdomar då, som hjärtsjukdom eller cancer och så vidare. Och hon nappade på det här, hon hade ju som inget hopp. Hon visste att hon skulle dö om några veckor, att jag kan lika gärna försöka. Och på det här hälsohemmet då, så hade de en ganska strikt växtbaserad kost. Alltså en kost rik på grönsaker, frukt, nötter, bönor, linser, frön. Ja, en naturlig växtbaserad kost. De började gradvis få henne att motionera mer och mer. Och tro det eller ej, så satt hon i rullstol när hon kom dit. Hon kunde inte gå. Hon fick sån bröstsmärta av blodkärlen som är helt igentäppta. På 3 veckors tid så kunde hon gå. Nu ska vi se så att jag inte ljuger här, tror jag att jag säger på rätt tid. Faktiskt på bara 3 veckor så gick hon 1,5 mil utan stöd. Hon kände sig friskare. Hon kunde fara tillbaka hem, börja en helt ny livsstil. Hon fick dödsdom vid 65 års ålder. Gissa hur länge hon levde efter det här? Ja, lägg på 11 år till där. Hon levde alltså 31 år till. Hon levde tills hon var 96 år gammal. Full hälsa, pigg, glad, positiv. Och det här var efter helt enkelt att ha haft 3 hjärtinfarkter och mer eller mindre låg på dödsbädden. Hon gjorde en radikal livsstilsförändring, började motionera, ändrade kosten. Vi ska se på hur hon ändrade kosten och fick ett helt nytt liv. Det här inspirerade Michael så pass mycket, då, mannen här som kanske är världens mest kända person i nuläget när det kommer till forskning och kost och hälsa. Så lägg det namnet på minne. Googlar man Michael Greger eller nutritionfacts.org, jag kommer att ha länken senare, så finns det en hemsida där de sammanställer alltså tusentals forskningsrapporter när det kommer till kost och hälsa och sammanställer det i korta videos på 3 till 5 minuter. Och det är på engelska då, så att det är ju bra att kunna om man ska se på det. Men det var den här berättelsen som inspirerade Michael när han var, jag tror han var 8 år när det här skedde med hans mormor eller farmor. Och det här fick han att jag vill bli läkare när jag blir stor och jag vill hjälpa människor precis som det här stället hjälpte min mormor. Och han har verkligen levt upp till det. Han har skrivit ett antal böcker. Han har farit runt och föreläst jorden runt. Och just nu faktiskt i läkarvården i USA så använder man den här boken i kurslitteraturen nu för att få in det här med tänket även bland läkarvården. Så det är ett stort steg i rätt riktning tycker jag. Fantastiskt intressant. Och det är det vi ska gå igenom lite grann nu idag och se på vad är egentligen forskningen har visat. Och vi kommer också ta lite tid till rent praktiskt. Vad kan jag göra för att följa med de här rekommendationerna? Utan att gå in i detalj så här har man en lista på de 15 ledande dödsorsakerna i USA. De är väldigt liknande i Sverige. Vi sa redan cancer, hjärtsjukdom är de 2 ledande. Vilka andra livsstilssjukdomar har vi i Sverige? Får jag höra några exempel? Så har du lungsjukdom? Precis, KOL är ju något som säkert är bekant och olika typer av lungsjukdomar va? Lungcancer, väldigt vanligt, är på topp här. Respiratory är på tredje plats som kommer till och med här. Är det fler sjukdomar vi har? Högt blodtryck, precis. Det är ju ofta det som leder till hjärtinfarkt, diabetes, stroke och andra sjukdomar va? Ja, ännu fler? Parkinson. Parkinson, precis. karaktäristiska gången var med väldigt korta små steg. Vi kommer inte prata jättemycket om det idag, men man har sett att speciellt tungmetaller i kosten, alltså ett högt intag av fisk som är förorenat och andra, speciellt köttprodukter har man sett, alltså där man får i så mycket tungmetaller och sådana gifter, där man sett att det är en stark koppling till Alzheimers, Parkinson och den typen av sjukdom då. Men det är ett stort problem i västvärlden, absolut. Har vi fler?
MS.
MS, ja. Jag behandlade en patient bara här om för 2-3 dagar sedan. MS, rullstolsbunden. Autoimmun sjukdom. Också väldigt jobbig att ha. Väldigt vanlig. Också ett stort samband med livsstilen och kosten faktiskt. Ja.
Diabetes.
Diabetes, ja. Det kanske är en av de absolut stora.
Alla de här
reumatiker, redgångsreumatism. RA, artrit, va? Det är inflammatoriska sjukdomar. Immunförsvaret attackerar sig själv. Har också väldigt mycket med kost och livsstil att göra. Bra, det verkar som att vi har lite koll på vilka problem vi har här i Sverige i alla fall, eller västvärlden. Jag ville börja med bara egentligen kanske den tydligaste sambandet. Om det är någon här inne som tvivlar på att det här med vad vi äter, det spelar ingen roll. Då ska ni titta på den här då. Och sen se vad den visar. Nu är det lite liten text. Vi kan titta ändå här. Det här är från boken China Study, eller Kina-studien. Och en studie som gjordes i Kina där man såg på vad folk åt och vad folk dog av helt enkelt. Och här är egentligen från den boken. Och här ser ni olika länder. Ungern, USA, Belgien, Sverige, Finland, Portugal. Här nere har vi Thailand, Korea, Mexiko. Så har vi två staplar. Vi sätter en vit stapel här. Och så har vi en mörk stapel. Den vita stapeln som vi ser här, det är hur många procent av befolkningen som dör i hjärtsjukdom eller i cancer. Och den röda, eller den mörka stapeln är helt enkelt hur många procent av kalorierna som folket äter i det landet kommer från växtbaserad, oraffinerad kost. Alltså helt enkelt grönsaker, frukt, nötter, frön, bönor, linser, fullkornsprodukter. Alltså sånt som är växtbaserat, kommer från planter och som inte har raffinerats, inte har processerats. Ja.
Vad dör de av då? Någonting
dör. Man dör ju alltid av någonting. Och när man kommer riktigt långt upp i åldrarna så är det ju en infektioner som kan ta hål på en immunförsvar och blir så lågt. Men man dör inte av de här livsstilssjukdomarna helt enkelt. Men man dör ju av någonting. Så det är inte så att man blir odödlig helt enkelt bara för att man följer det här. Ofta de nationer eller de grupper som lever längst i världen och som inte har så mycket av de här problemen, de lever ju ofta aktiva ända in på dödsbädden och sen helt plötsligt bara faller man ihop och dör. Ett väldigt naturligt, väldigt bra sätt att dö på. Man slipper den här processen vi ofta har här i västvärlden, att man kanske under 10, 20, ibland 30 års tid sakta men säkert bara blir sjukare, sjukare, sjukare och till slut dör. Och där slipper man ofta i de här länderna där man har en bättre hälsa. Men som ni ser, sambandet i alla fall är Ungern, USA och Sverige är också på topp. Så här dör man ungefär i mellan 60-90% av de här två stora sjukdomarna, hjärtsjukdom och cancer. Och så ser vi här, vad äter man i de här länderna? Ja, ni ser, mellan 10-25% ungefär kommer från den här hälsosammaste kosten, alltså en växtbaserade kosten. Och det som är lite intressant är, tittar vi tvärtom då, i Thailand, Korea, Mexiko, Laos, som har andra problem, men inte några problem, där äter man mellan 70-90% av en växtbaserad, oraffinerad kost. Och ni ser hur mycket man dör i cancer och hjärtsjukdom, den är nere på mellan 5-20%. Så här ser man ju väldigt tydligt, desto mer du äter av den här hälsosamma kosten, desto mindre cancer och hjärtsjukdom. Och tvärtom, desto mindre du äter av den, desto mer du dör i hjärtsjukdom och cancer. Jag tycker att den är så pass tydlig och spännande att se på, för den summerar ganska fint egentligen vad forskningen ser mer och mer kommer nu. Har man frågor så är det bara att räcka upp hand så tar vi det direkt innan du glömmer bort det. Här har vi en liten bild, man ser inte så tydligt. Men det här är egentligen vad som sker när vi raffinerar kost. Alla känner säkert till att vitt bröd är ju inte lika bra som grovt bröd. Det behöver man inte vara någon Einstein. Och varför är det så? Jo, det är helt enkelt för att väldigt mycket av mineraler och vitaminer försvinner när du raffinerar. Titta till exempel här då, när man har jämfört vitt och fullkornsbröd. E-vitamin ser ni här längst bort. I vitt bröd så finns det 8% E-vitamin jämfört med fullkornsbröd. Alltså 92% försvinner. Är det en fråga här? Raffinerat då, så det är helt enkelt vetekornet som växer. När man bara tar bort, tar det här vita som blir vetemjöl, alltså då använder man bara en del av vetet och gör vetemjöl av det. Då kallas detta om man raffinerat det. Samma sak vitt socker. Då raffinerar man också det. Då använder man inte hela sockerbetan utan man tar bara ut det här vita sockret. Så det kallas egentligen att det är raffinerat. Man har helt enkelt gjort någonting med grundprodukten. Och då försvinner väldigt mycket av mineraler och vitaminer. Precis som jag nämnde här då, att bara 8% finns kvar av E-vitamin. Zink är det bara 27% kvar. Koppar 35%, selen 55%, järn 33%. Och i fibrer försvinner 25% kvar. Så nu ser jag att mellan 3/4 och mer ofta försvinner av alla de här hälsosamma näringsämnena som vi behöver. Och vad gör man ofta? Man tillsätter lite extra då av vissa ämnen. Men att tillsätta sånt som man tagit bort, det har inte riktigt samma effekt som om att ha det där från början. Så det är ett råd man kan komma ihåg. Att välja saker så nära originalet som möjligt är alltid oftast mycket bättre. Man brukar säga, har det många innehållsförteckningen är väldigt lång, då är det oftast är det ingen bra produkt. Desto kortare innehållsförteckning, desto bättre. Som en gurka. Hur många ingredienser finns i en gurka? Ja, det är bara en gurka. Och det är oftast det mest naturliga och det bästa. Ni känner säkert till Hippokrates. Han sa, låt mat bli din medicin och medicin din mat. Levde för flera tusen år sedan och hade väldigt mycket visdom i sig. Tänkte jag ska visa bara från, det här är från Nutrition Facts, från den här författaren Michael Greger som jag nämnde om. En video som han hade när han pratade om cancer och kost. Nu är det så pass litet här så ni ser inte så mycket tror jag. Jag kan ju ta bara en frågestund på det. Tror ni att alla grönsaker och frukter och nötter är lika effektiva mot cancer? Eller tror ni att vissa frukter eller vissa grönsaker eller vissa födoämnen kan vara bättre än andra? Vissa är bättre. Om du då ska gissa på grönsaker nu då. Vilka grönsaker tror ni har den absolut största effekten mot bröstcancer?
Kål.
Ja, kål är en gissning här, ja.
Mm.
Vitlök har jag en till här. Mm. Har vi fler?
Broccoli.
Vad sa du?
Broccoli.
Broccoli, ja. Ännu fler?
Spenat.
Det verkar som att man, jag tror nästan kanske jag visar för mycket. Eller så är det väldigt utbildad. För det var väldigt många bra gissningar där. Och det är faktiskt så att ser man här, nu står det väldigt liten text. 100% det står där cell proliferation. Det handlar om hur, är det 100% här, då gör det varken till eller från. Alltså, då är det basnivån. Alltså tar man det, då växer inte cancern snabbare och den gör inte långsammare. Är det mer än 100% då ökar det cancern. Är det mindre än 100 då minskar den. Och då ser vi här, till exempel. Ja, vi kan ta som ett exempel kanske selleri som är här. Den är på 68% ungefär. Så den minskar ju cancern lite grann. Men vi hörde ju gissningar till exempel på broccoli. Den är här nere, ser ni. Extremt effektiv mot cancer. Vi hörde kål. Grönkål är här. Vi hörde vitlök. Vem var som sa vitlök? Det var här, ja. Vitlök är på topp. Den är absolut effektiv. Vitlök. Här har vi purjolök. Här har vi vanlig lök. Brysselkål. Blomkål av det här, vitkål som ni hörde också. Helt enkelt har man sett att kålfamiljen, som kallas då korsblommiga grönsaker, det är ju brysselkål, broccoli, blomkål, ja, vitkål, den familjen, extremt anticancer. Och på samma sätt har man sett att lökfamiljen, så alla typer av lökar, vitlök, gul lök, purjolök, också extremt anticancer. Och det här kommer tillbaks. Om man tittar på andra cancersorter så ser man att det är samma sak. Cancer i hjärnan, då ser man samma sak här. Det är de här två familjerna som är överlägset effektivast när det kommer till cancer. Här har vi cancer i njurarna. Ser vi liknande, här är det vitlök. Och här har vi faktiskt purjolöken ännu effektivare. Och det här har man då som mätt hur cancerceller reagerar med de här ämnena helt enkelt. Samma sak, cancer i hjärnan har vi här hos barn. Ser vi samma familjer. Så att på så vis kan man säga att bara äta grönsaker eller bara... Man har sett i forskning att man kan vara mer specifik. Vissa grönsaker är effektivare än andra. Det ser till exempel tomat här. Den gör ingen effekt i princip alls på cancer. Den är uppe runt 100%. Och vi kan ta här Boston lettuce. Det är ju vanlig sallad som finns där. Den är också väldigt inte alls effektiv. Potatis som du ser här, inte jätteeffektiv heller. Så det, vet man att någon har cancer eller man verkligen vill förebygga sig mot cancer, så två av de absolut bästa saker man kan göra då är att äta grönsaker från kålfamiljen eller den här korsblommiga grönsakerna, va? Och från lökfamiljen, va? Det är två sådana supermat just mot cancer. Vi ska se här då. Tror du man kan se samma sak när det kommer med frukt? Är det vissa frukter eller bär bättre än andra? Nu fick ni en liten sån här snapshot som man säger, eller vad det kallas. En kort ögonblicksbild här. Är det någon som har ett förslag? Vad är en av de bästa frukterna eller bären mot cancer?
Körsbär,
ja.
Jordgubbar.
Röda vindruvor. Melon, sa du?
Pomelomelonen.
Är inte det en melonsort? Jaha, du menar pomelo. Det är ju en citrusfrukt, ja. Ja, den stora citrusen. Nu vet jag vad du menar. Precis. Vi ska se lite grann nu har de inte forskat på allt i den här studien. Här har man i alla fall några exempel och sett att... Ja, banan ser ni här. Hyfsad, inte super. Ananas ser ni, hade ingen effekt alls på cancern här. Det här var i levern då. Röda vindruvor ser ni här. Rätt så effektivt, till och med någon bättre. Här har vi då äpple och jordgubb. Ligger här nere väldigt bra. Sen citron ser ni, en av de absolut topp. Och här har vi också lingon som vi ser här. Som är väldigt, bär är ju ofta väldigt effektivt. Visste ni till exempel att bär, hur många gånger mer antioxidanter tror ni bär har i snitt än vad frukt har? Om frukt har, vill säga, 100 antioxidanter i snitt, hur många antioxidanter har bär tror ni då? 200, alltså dubbelt så mycket gissar Jonathan på. 500, alltså fem gånger så mycket. Är det någon som har en annan gissning? Ingen som sa 1000 här. Det är alltså 10 gånger mer antioxidanter i snitt. Så blåbär, lingon, hallon, körsbär. Bären är som egentligen kan man kalla en dynamitpaket av nyttigheter. De är koncentrerad hälsa kan man säga. Och desto mer färgrikt någonting är, ofta desto nyttigare är. Desto mer antioxidanter, desto starkare färg det har. Så vi i Sverige har ju väldigt tur. För visst har vi ganska mycket bär. Vi har inte jättemycket frukt om man jämför med tropiska länder. Men bären är egentligen ännu hälsosammare. Och där har vi ingen ursäkt. Jag och min fru brukar ha blåbär fulla frysen. Så tar man på gröten på morgonen eller på flingorna. Och då blir man nästan aldrig sjuk och lever längre. Så implementera bär i er kost är ett råd som jag kommer återkomma till. Oj, nu var vi lite snabbare igen. Tänkte jag ska ta nötter också. Vilken nöt, om man ställer frågan. Vilken nöt tror ni är allra bäst mot cancer just nu i det här fallet?
Hasselnötter,
paranötter. Någon annan förslag? Mandel. Ja, jag tror en av er ligger rätt där. Man såg här, vi kan börja med mandeln då. Mandeln är väldigt bra, inte bäst. Cashewnöten ser det som lite så här medel. Paranöten var inte effektiv mot just cancer i lever, men den är bra för andra saker. Här ser vi två olika nötter. Valnöten och pekannöten. Valnöten har forskats väldigt mycket på med cancer speciellt. Så att är det en nöt som kanske framför alla andra på topp så är det valnöten. Även pekannöten just för cancer. Och här har vi, jag tror det här är macadamianöten faktiskt. För pistagen har vi där uppe. Eller är det till och med jordnöten det där, va? Ja, jag tror kanske det var jordnöten när jag tänker efter. Ja. Jordnöten är väldigt effektiv också där. Men som man ser, man ska inte gå in för mycket i detalj på alltså vilken frukt eller vilken nöt. Alla frukter, alla nötter, alla grönsaker är bra på olika saker. Och en variation är väl egentligen det man ska ta med sig. Men man ser extra bra har man sett på dem då. Jag kan nämna om den här studien som har gjorts på lökväxter och cancer. Det var en europeisk studie där man tittade på de människor som åt mest lök helt enkelt. Och så jämförde man de som åt minst lök. Alltså en grupp som åt mycket lök och en grupp som åt väldigt lite lök. Och så såg man då på skillnaden i hur mycket cancer de fick. Och kan ni gissa på hur mycket mindre cancer man hade i den grupp som åt mest lök? 55-80% reduktion i de flesta stora cancersorter. Så vill man göra sig cancersäker eller minska i alla fall risken, så ät, om inte vitlöken om man inte gillar doften, ät lökar, olika löksorter. Och man även då på de här korsblommiga grönsakerna, alltså blomkålen, vitkålen, broccolin och så vidare. Så såg man att äter man 3 portioner av korsblommiga grönsaker, så var det lika effektivt som att äta 28 portioner om man bara tar grönsaker generellt. Att man tänker tomat, gurka, bara ett snitt på dem. Så mycket mer effektiv är just de här korsblommiga grönsakerna när det kommer till cancerförebyggande. Man såg att en portion vitkål i veckan minskade risken med bukspottkörtelcancer med 38%. Och minskade risken med bröstcancer med 50%. Bara en portion vitkål i veckan. Så enkelt. Och vitkålen, den är fantastisk för den är så billig också. Är man student eller har det knapert ekonomiskt, så är vitkål fantastiskt. Fantastiskt nyttigt, och sen är det väldigt billigt kilopris på det också. Vad händer om man redan har fått cancer eller om man redan har drabbats? Finns det någonting man kan göra? Vad tror ni? Är det dödsdom om man har cancer? Inte alltid. Bukspottkörtelcancern som vi pratade om den här tiden, den är ju kanske en av de absolut värsta cancerna att få. Så den är svårare. Men har man fått cancer så har man sett studier på det här också. Man såg till exempel att de människor som har fått cancer som åt 5 portioner frukt och grönt dagligen plus en halvtimmes promenad eller motion, de reducerar sin risk att faktiskt dö sin cancer med 50%. Så man överlevde i 50% fler fall när man praktiserade de vanorna. Och skulle man då höja upp med ännu mer frukt och grönt, eller kanske speciellt med den rätta typen av korsblommiga grönsaker och lökfamiljen, så skulle man kunna få den där ännu lägre. Om man såg en portion av korsblommiga växter, bara det gjorde att man minskade riskerna att dö i cancer med 25% om man redan fick den. Och varför? Jag tänkte inte gå in i detalj på det här. Men om man har sett i broccoli, blomkål och de här grönsakerna, vad är det som sker? Det är att de här har förmågan helt enkelt att stoppa blodtillförseln för cancercellerna. Ingenting kan leva utan blod. Inga celler kan leva utan blod. Var det någon som såg på Vetenskapens värld häromdagen om blodsystemet? Om ingen såg den så kan jag tipsa om det. Extremt bra dokumentär som finns på SVT Play, man kan se. Det handlar om egentligen blodet och hur fantastiskt blodet är. I alla fall, om man inte har blodtillförsel så kan ingenting leva. Och de här har den fantastiska egenskapen att strypa eller till och med ta bort blodtillförseln till de här cancercellerna. För cancer är ju celler det också. De behöver näring för att överleva. Och det är en av orsakerna till då varför man har sett att man kan då minska cancern så mycket. De dödar helt enkelt cancerceller. Och de hindrar tillkomst av nya cancerceller.
Den
sista är, man har sett att det är ännu mer effektivt om man äter de här sakerna råa. Eller om man hackar upp det och låter det stå i en 3-5 minuter innan man tillagar det. För då är det ett ämne, jag minns inte namnet på det, som hinner reagera med syre. Som du gör på att det blir effektivare. Så det kan man ju tänka på om man tillagar sånt färskt. Att man låter det stå några minuter efter man har hackat upp det. Eller om man äter rått så spelar det ingen roll.
Det gör ingenting om man kokar då?
Nej, kokar man klart. Det försvinner ju lite näringsämnen i kokningen. Men om man låter det stå några minuter först så går det att tillaga också. Och sen tänkte jag nämna, när vi pratade om cancer lite grann, så tänkte jag att nämna med andra saker man har sett i forskning. Till exempel med svamp har man sett att alltså, champinjoner minskar bröstcancerrisken med 60-70%. En champinjon. Är det någon som gillar champinjoner här? Svamp är inte min favorit, men jag har några här bak. Men vad som är bra är att gillar man inte en sak så kan man ta något annat. Linfrön Hur många blev rädda när det kom de här nyheterna om att vissa ICA-butiker eller vissa mataffärer tog bort krossade linfrön från sortimentet? Var det någon som har slutat äta linfrön nu? Jag tänkte, är som att det var det. Har ni hört om det? Hur många har hört om den här debatten med om linfrön är bra eller inte? Bra, då ska jag ta lite kort om det. Jag var också lite fundersam när det kom så mycket på det. Och jag kollade upp lite grann vad forskningen har sett, ifall det var någon ny forskningsstudie. Ja, för er som inte känner till det då, så tog man bort krossade linfrön i och med att man har de här cyaniderna, ett giftigt ämne i linfrön som man var osäker på om det var skadligt för människan eller om det kan vara öka risk för någonting. Så då tog man bort det helt enkelt. Men vad man har sett i studier är att så länge man äter inte mer än 8 matskedar krossade linfrön så är det ingen fara. Ja, och 8 matskedar per dag är väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så det ska vara väldigt stora mängder för att man ska komma upp i de nivåerna. Och vad man har sett på med krossade linfrön är att ha otroligt positiva effekter. Det sänker blodtrycket, det sänker kolesterolet, är cancerminskande, ni ser här. Man såg att de som åt ungefär mer linfrön, ungefär en matsked per dag, minskar risken i bröstcancer med 42-71%. Och det var de som åt mer linfrön än de som åt ingenting, va? Linfrön är en sån här superfood, så att jag äter fortfarande mitt linfrön och man kan köpa det helt och krossa själv, eller man kan köpa det krossat och ha det på flingan eller på gröten. Jag brukar rekommendera en matsked om dagen, då är det 8 gånger lägre än vad riskzonen är på den. Och har också väldigt mycket omega 3, så äter man inte fisk så är det en fantastisk ersättning för att få i sig sitt omega 3. Så en stark rekommendation, inte bara om man har cancer, är att implementera en matsked krossade linfrön per dag.
Linfröolja då?
Inte lika bra, men i och med att dels är det en olja så det är lite raffinerat. Sen kan det ju härskna om det står länge. Så det går också det här nyttigt hälsosamt, men jag föredrar ju det krossade linfrönet istället. Det står sig bättre också. Jag brukar förvara det i frysen. När jag krossar det så förvarar jag det i frysen. Så tar jag upp det och så häller jag på gröten eller bröd eller vad man nu vill ha det i. Men jag har också läst att det ska hålla sig 3-4 månader i rumstemperatur. Även efter det är krossat. Om man har förpackning och tillsluter det. För att det ska inte oxidera så fort i och med skalet och allt. Så det har bra hållbarhet också. Men det känner man lite på smaken ifall det börjar smaka härsket. Då har det stått för länge. Bönor är också en sån superfood. Man såg de som åt bönor 2 gånger i veckan minskar risken med tjocktarmscancer med 50%. Och gurkmeja kommer jag inte prata så mycket om, men gurkmeja är väl kanske det som har studerats på allra mest när det kommer till cancer. Fantastiskt antiinflammatoriskt. Och man tror att det är en av orsakerna att Indien har så lite cancer i och med att de har gurkmeja i nästan all matlagning. Alltså att de har ett skydd därigenom. Så det är ju en sån där super sak man kan ta. Jag brukar säga en halv till en tesked kan man ta om dagen. Alltså vanliga gurkmejan. Har man ledbesvär funkar det väldigt bra. Så har man reumatism eller har man någon typ av inflammation i kroppen så är det extremt antiinflammatoriskt. Jag jobbar som sjukgymnast på sjukhuset i Mariestad och så tipsade jag en patient som hade ont i leder helt enkelt och tar det. Lite överviktig, ont i axlar och så vidare, inflammation i axlar. Typ, så testa lite gurkmeja. Intressant var att han märkte inte så mycket skillnad på axlarna, men däremot så att han aldrig varit så bra i magen på 10 års tid. Han hade också problem i magen då. Han blev mycket, mycket bättre i magen då av gurkmejan. Så han började dricka kaffe igen då, vilket kanske inte var optimalt, för det klarade han inte tidigare då. Dock ska man ofta, om man har någon typ av hjärtproblematik eller blodförtunnande medicin så är det bra att ta det med sin läkare först innan man börjar med gurkmeja. En halv till en tesked om dagen brukar jag ofta rekommendera. För det har lite blodförtunnande effekt också, så att man ska inte kombinera det med vissa läkemedel, så därför är det bra att göra det säkert. Ja, nu har vi tagit lite om cancer. Vi ska ta lite om hjärtsjukdom också. Precis som den här kvinnan som jag berättade om i start, som fick en dödsdom och som levde 31 år till. Jag tänker, när man pratar med sjukvården eller när man läser nyheter och sånt, har det någon gång slagit i tanken, alltså, är det verkligen möjligt att ha ett helt igentäppt blodkärl mer eller mindre Och kan man verkligen med livsstil eller med kost få det här blodkärlet att öppna upp sig igen och att man helt enkelt kan bota eller återfå funktion i de här blodkärlen? Är det verkligen möjligt att bota hjärtsjukdom bara med livsstilen? Vad tror ni? Är det någon som är lite osäker då? Det här trodde man ju länge och väldigt många fortfarande tror att det här är helt omöjligt. Det är inte alls möjligt. Att många tror att hjärtsjukdom är en naturlig process av åldrandet. Att när man blir äldre så får man det helt enkelt trängre och trängre blodkärl. Däremot vet vi nu att så är inte fallet. Man gjorde en studie helt enkelt på det här för ungefär 20 år sedan. Och det var svårt sjuka hjärtpatienter som helt enkelt hade haft 49 incidenter. De hade haft alltså stroke, hjärtinfarkt. Alltså 49 sådana incidenter på 12 personer. Eller på 24 personer var det. Så ungefär snitt 2 per person. Så det var väldigt sjuka människor. Som egentligen alla kunde egentligen dö när som helst helt enkelt. Och man helt enkelt, vad man gjorde med dem var att man stoppade dem på en växtbaserad lågfettkost. Vissa hade kolesterolsänkande medicin vid behov. Och så följde man de här under 12 års tid. Och vad tror ni skedde? Ja, vi ska inte tro så mycket. Vi ska se vad som skedde. Det var 6 personer som hoppade av. De klarade inte av den här nya kosten, den här livsstilen. Och av de 6 så hade de 13 nya hjärtincidenter på 12 år. Alltså de hade flera hjärtinfarkter, flera stroke, flera hjärtproblem. Det intressanta var att de som höll fast i den här nya studien, höll fast i den här kosten, den här livsstilen, hade inga fler incidenter. Och det här är en bild från en av deltagarna, 3 års mellanrum. Och jag vet inte hur väl ni ser, men ni ser här, det här är ett blodkärl i hjärtat. Och här är det ju öppet, stort och fint. Och här ser ni, här är det väldigt trångt. Ser att det blir smalare här, det har trängts igen. 3 år senare tog man en ny sån här bild. Och ser ni skillnaden? Här har det öppnats upp. Alltså placket, fettet, åderförkalkningen, det som gjorde blodkärlet litet, har helt enkelt tagits bort och blivit större igen. Sen har man egentligen, man har flera sådana exempel, bevis på att det är möjligt faktiskt att till och med bota, om man nu så kallar det så. Eller till och med alltså få tillbaks funktion i hjärtat efter man har haft hjärtinfarkter eller åderförkalkning. Och det här var ändå inte en helt optimal diet. De åt fortfarande, tror jag, en del fisk och de åt en del, ja, de var inte jättestrikta, men det var en rätt så strikt kost. Så vi har sett lite på att det är möjligt. Vi har sett lite på vad forskningen har visat. Men vad är det man då ska tänka på om man ska tänka breda principer? Vad ska man äta och vad ska man inte äta? Hur kan jag börja leva nyttigare? Här ser vi lite kontrast, va? Hamburgertallriken på Max eller på McDonalds, så har vi en salladstallrik där. Och den principen som jag tror på och som jag ser att forskningen visar gång på gång på gång och som egentligen inte är någon hemlighet. Det är helt enkelt att det absolut bästa att äta är hel mat som är oraffinerad. Som är så helt enkelt så att den inte är processerad, den är inte bearbetad av människor så mycket. Det är helt enkelt gurkan eller tomaten eller äpplet, bananen, nötterna som de är, linser, bönor. Allt som är i sitt naturliga stadium. Växtbaserad mat, alltså mat som kommer från växtriket. Bönor, nötter, frön, frukt, grönsaker, sallader. Allt som vi ser på bild här egentligen. Och att man har en varierad kost. Det kan man säga egentligen den ultimata kosten man sett i vetenskapen. Jag tänkte, Jonathan, du kanske kan dela ut en kopia var av de här. Det här är egentligen som man kan få med sig hem om man vill. Det är en, vi kan ta det på samma gång. Ja. Det är helt enkelt en kostrekommendation helt enkelt. Vad man kan tänka på och en daglig checklista. Om man vill äta den optimala kosten så är det, finns det står angivet igen hur mycket man ska äta av varje kategori lite grann. Och vi kommer att komma tillbaka till den senare. Men man kan tänka att all mat egentligen är som ett trafikljus. Hur många är det som kan bli lite irriterade här i Malmö när det är rött hela tiden? Är det någon som känner lite frustration i trafiken då? Vi vill ju helst att det ska vara grönt hela tiden. Och är det gult, vad gör vi då? Ja, då lägger vi gasen lite extra för att hinna. Och den här principen är egentligen helt enkelt, precis som ett trafikljus. Vad gör man när det är rött? Eller vad ska man göra när det är rött? Man ska stoppa och stanna. Så röd kost. Nu är det inte färg på den här kopian. Egentligen skulle det vara rött där det står röd kost. Men det finns inte. Utan det är helt enkelt mera stopp. Och det som är exempel på röd kost är det som vi ser på bild här helt enkelt. Det är alltså ultra raffinerad växtbaserad mat. Och det står exempel i där också på pappret där, vad det är för något. Men det är helt enkelt ja, margariner exempelvis. Margariner är ju väldigt processerade. Det är egentligen ultraprocesserad ofta.
Men smör?
Smör är ju inte lika processerat. Men den är ju, vi kommer komma till den. Den är ju också animalisk. Alltså den kommer från djurriket. Och är ju inte helt optimal. Men jag skulle hellre välja smör än att välja en väldigt processerad margarin. Margariner är ju ofta som plast. Det kan ha en del transfetter i sig och är helt onaturligt för kroppen. Så ultraraffinerade saker som är extremt processerat ska man undvika. Och också sånt som är processerat från animalisk kost. Och det är helt enkelt det som är bearbetat från köttriket helt enkelt. Tänker man till exempel en falukorv, alltså korv, köttkorv är ju väldigt processerat och kött. Tänker man bacon, leverpastej, den här typen av saker som egentligen är, ska jag säga, är ett rött ljus. Man har sett det är skillnad på att äta kött och kött. Det är mycket bättre att äta en älgstek som man kanske har skjutit själv eller som kommer direkt från slakt än att äta en korv som har processerats genom en massa processer, en massa konserveringsämnen och en massa saker som har skett med den. Så att det är absolut sånt som man bör undvika. Och det har man sett också nu i forskning som alltså med cancer och så vidare. Äter man mycket bacon, korv och annan sån väldigt processerad animalisk kost så ökar riskerna enormt. Sen har vi den gula kosten. Där den här. Den symboliserar att man var lite försiktig. Att det inte är den optimala kosten. Men det är inte heller den värsta så att säga. Så den ska man inte äta för mycket av helt enkelt. Och det är helt enkelt raffinerad växtbaserad mat. Alltså mat som vitt vetemjöl. Du har vitt socker. Du har egentligen alla typer av oljor. Som är inte optimalt. Alltså som olivolja som många säger är nyttigt. Är kanske bättre än mycket annat. Men man ska vara lite försiktig. Man ska inte äta för stora mängder av den här maten. Och sen är det oprocessad animalisk mat. Och det betyder egentligen allt kött. Allt kött, fisk, mjölk, ägg. Alltså allting från djurriket. Som inte har processerats en massa. Det ska man ha lite försiktighet med. Smör är på samma sätt där. Och det är inte den bästa men inte den värsta. Och man har sett att desto mer man äter det. Desto mer ökar risken också då. Men för många kan det vara väldigt svårt kanske att gå över helt strikt till en bara grön kost. Den gröna kosten är den jag pratar om helt enkelt. Det är nötter, det är frön, det är bönor, linser, alltså baljväxter. Det är grönsaker av alla dess sorter, det är all typ av frukt. Och det är fullkornsprodukter, alltså helt enkelt fullkornsbröd, fullkornspasta, fullkornsris, råris. Alltså allting som är växtbaserat och inte är förändrat så mycket. Det är den ultimata kosten. Det var den vi åt i Edens lustgård när Gud skapade världen. Va? Det var den vi skapade egentligen för att äta. Det är den optimala. Men som sagt, inte ens jag som pratar om det här nu är helt perfekt. Om man nu kan tro det. Det händer ibland att man äter en del saker. Speciellt om man är kanske på restaurang eller man bjuds. Eller om man kanske lyxar till det. Så är det kanske svårt att ha nolltolerans på det. Men att man inte ska ha den för mycket. Jag har en fråga här. Ja, godis ligger väl egentligen, ska man vara snäll så ligger väl egentligen godis här. Men ska man vara taskig så ligger den här. Den är ju rätt så processerad och socker är ju, nu pratar jag inte så mycket om det. Men alltså man ser mer och mer att vitt socker är inte alls bra. Det skapar inflammation i blodkärlen, du ökar risk för cancer, hjärtsjukdom, diabetes. Och är någonting man, om man inte undviker så ska man minimera. Så att, men däremot äter man godis, låt säga två gånger i månaden, ingen fara. Äter man godis en gång i veckan, inte så farligt. Bara man äter det alltså varje dag eller flera gånger i veckan, då får man stora hälsoproblem. Så allt handlar om balans och det handlar om rutiner och vanor. Så att man fuskar en dag spelar inte så stor roll, men det är när man får det till varje dag eller flera gånger, det är då det blir ett problem. Ja. Ja, man frågar hörs här eller?
Mörk choklad. Det kan också höra till ljus. 70-80% i kakaohalt.
Mörk choklad är ju lite omdiskuterat ämne. I och med just det med kakao. Vissa säger att kakao är en fantastiskt nyttigt. Andra varnar för kakao. Och ja, vad ska jag säga där? Kakao, precis som kaffe, har ju vissa antioxidanter och en hel del positiva. Alltså, ni ser väl forskning kommer ju hela tiden på hur nyttigt kaffe är exempelvis. Och det är lite samma sak med kakao i samma kategori. Där, att det finns vissa bra ämnen i kakao och vissa bra ämnen i kaffe. Sen finns det vissa andra ämnen som är mindre bra då. Och, så därför ska jag säga att det finns bättre alternativ. Och kakaon tycker väl jag själv får, mörk choklad också då, får för mycket positiv publicitet än vad det egentligen förtjänar. Jag skulle nog kanske säga att det kanske är bättre med mörk choklad än med ljus choklad då, för det rör en massa socker och mjölkprodukter. Men däremot ska jag inte säga att det är en sån hälsoprodukt som man ofta får det att se ut som. Det finns en del saker som inte är så bra med det. Utan att gå in på detaljer på den. Men däremot ska jag säga att man istället, vill man ha de här positiva sakerna man kan få i mörk choklad, så det kan man få i all frukt, allt grönt, i allt annat vad som inte har de negativa också. Så varför ta något som har både bra och dåligt när man kan välja sånt som är, ja, bara bra. Det är lite grann som med vin också, det är ju samma sak där med alkohol. En fråga först här bak.
Du nämnde om korv och bacon och allt annat, men det finns ju ersättning nu. Vi säger att det finns ju sojakorv,
ja.
Det finns ju sojahamburgare.
Ja, jag skulle säga att det är gul kost. Jag skulle säga att den är inte optimal, varför den är en del processerad. Men den är fortfarande mycket bättre än den röda. Och sojakorv, och som, det finns ju veganburgare nu på Max och så vidare. Att det som är gjort på sojaprotein eller på andra saker är mycket, mycket bättre än det som det är. Den är inte den absolut nyttigaste. Men äter man det en gång i månaden eller några gånger i månaden, inga problem. Och speciellt om man är van med att äta kanske kött dagligen. Om man då byter ut den här köttburgaren till en sån, mycket, mycket bättre. Så att jag fördömer inte alls den. Den är bra alternativ. Sen är den ju inte den mest optimala kosten, va? Men den är bra. Om man jämför med snittet, va? En fråga här bak först. Ja. Ja, precis. Kokosen är ju också sånt där omdiskuterat ämne. Vissa menar på att det är superbra, andra är mer kritisk. Det stämmer ju, man har ju gjort en del forskning och fått ganska mycket positiva resultat på Alzheimers, demens, Parkinson också. Man har tagit en matsked kokosolja per dag och man har återfått minne, har man hört om episoder om. Jag är väl lite kluven på den. Jag tror nog att det kan ligga en del sanning att den är positiv i inte allt för stora mängder. Däremot är ju fortfarande kokosolja en olja, och en olja är ju alltid raffinerad. Alltså en olja, du tar nästan bort det mesta av näringsämnena och du får egentligen renodlat fett. Och man vet ju att det är ännu bättre att äta kokosnöten som den är. På samma sätt som det är mycket bättre att äta en oliv än att äta olivolja. Desto mer närmare alltså originalet man kommer, desto bättre. Däremot är faktiskt kokosoljan den olja som jag och min fru vi använder kanske mest tillsammans med olivoljan. I och med att den tål värme väldigt bra. Så om man vill använda lite olja i matlagning så är kokosoljan, den tål upphettning mycket bättre än rapsolja och annan olja som förstörs mer. Så att jag skulle säga i små mängder, ja, inga problem. Och den kan ha vissa positiva effekter som forskning har visat om mot demens och sånt. Men att överkonsumera är inte bra. För olja i stora mängder är inte optimalt. För det är ändå en raffinerad kost. Men jag skulle säga att olivolja och kokosolja är väl de oljor som jag skulle säga som jag gillar bäst helt enkelt själv också. Var någon annan fråga? Kommer ta här först då?
Det här vi snackat lite om det här med blodtyp och så.
Ja.
Stämmer det?
Att man ska äta olika om man har blodtyp A och blodtyp 0 och så vidare. Så vidare. Ja, nu ska jag inte säga att jag är någon expert på det. Men av det lilla jag har läst om det och vad jag har sett på forskning bland annat från Michael Greger som är här, så är min analys av att finns inte mycket sanning i det. Att, jag tror ju som sagt att Gud skapade alla människor till samma typ av kost. Det finns ju så att vissa människor är allergiska mot nötter och klart då ska du inte äta nötter. Men att bygga en hel kost på att om du är den blodgruppen då ska du äta så, är du den blodgruppen ska du äta så. Ja, jag tycker det dels är ologiskt och sen, jag menar vi har ju fortfarande samma matsmältningsorgan, vi har samma kropp så att säga. Så att det ska skilja så mycket på vad du ska äta beroende på blodgrupp, ja, väldigt ologiskt tycker jag. Och inte sett riktigt något stöd för det i forskningen heller. Så att, ja, jag tror inte så mycket på det helt enkelt. Ja. Yeah.
Fisk, vad säger du om fisk? Och så rekommendationer att blivande mammor ska äta en gång per år bara fisk.
Ja, det säger jag. Det är en bra rekommendation att inte äta oftare. Alltså fisk ursprungligen en bra källa på omega 3 och inte allt för dålig va. Men största problemet med fisk idag är all förorening. Alltså du har massa tungmetaller, du har kvicksilver, du har massa gifter som kommer ut i haven, i sjöarna, i regnet, alltihop. Speciellt gravida kvinnor ska ju undvika fisk. Det säger ju till och med forskarna nu. Eller säger ju till och med på nyheterna. Det är ju allmänt känt att man inte ska äta det ofta. Och det är på grund av alla miljögifter som kan skada fostret och skada hjärnan på många olika sätt.
Odlade fiskar?
Ja, samma problem ungefär också. Alltså, odlad fisk är på många sätt sämre. Ofta får de ju pellets och massa, eller så får de ju torsk från haven som de då gör pulver av och så ger de till de här fiskdammarna. Så odlad fisk, jag tycker inte att det är ett bättre alternativ. Sen är det så att man har sett i forskning att kyckling och fisk är inte just något bättre än rött kött när det kommer till kolesterol. Det höjer kolesterolet ungefär lika mycket. Så ja, alltså vitt kött som kycklingfisk ungefär på samma nivå som rött kött. Det är inte den, det är en gula, det är inte optimalt. Och man ska vara försiktig med fisk i och med just de alla tungmetaller som finns. Så att personligen så tycker jag då att omega 3 som finns i fettrik fisk som är torsk och annan fisk, den kan man få på mycket bättre sätt. Och det är då framförallt genom, vad då? Linfrön, vad finns det mer i? Valnöten är den rikaste nöten på omega 3. Och mer saker. Chiafrön som är superhype nu, superpopulärt. Har väldigt mycket omega 3, så det kan man ta i. Ja, det finns i små, i mörkgröna grönsaker. Man får visa det i maten annars. Men då speciellt linfrön, chiafrön. Valnötter va, att det är något som både jag och min fru äter dagligen också. Vi äter en matsked krossade linfrön, brukar ta lite chiafrön också ibland, och så brukar vi ta valnötter en 3, 4, 5, 6 stycken på gröten eller på flingorna. Det är väldigt bra om man inte äter fisk att man får i sig det på annat sätt. Så se, var en till fråga här.
Kan man äta för mycket eller för lite? Är det något som
människor? Av vad då för något?
Allt möjligt mat.
Ja, precis, något speciellt. Både ja och nej på det. Alltså, man kan ju äta för mycket av allt på ett sätt. Man kan ju dricka för mycket vatten. Många har ju dött av att dricka för mycket vatten. Sen är det så, variation är nyckel. Sen är det så att överäta är väldigt negativt, äta för mycket. Men vad som är positivt med växtbaserad mat är att det är väldigt svårt att äta för mycket gurka. Är det någon som har testat att överäta på gurka? Nej, man klarar inte det för mycket. Och sallad generellt. Mat som inte är allt för rik i fett eller socker är svår att överäta på. Det är det som är fördelen med det här då. Jag brukar säga att man kan äta så mycket man vill nästan tills man är mätt. Om man äter en kost som är väldigt rik på sallad, alltså grönsaker, frukt, nötter, vallväxter. Det är svårt att äta för mycket då. Ja, ost. Jag tror vi pausar på det här. Den kommer vi att komma lite till längre fram. Så kommer jag kommentera lite på ost. Vi ska se lite grann på varför man ska äta så här. Och det är helt enkelt, varför tror ni att den här typen av kost är den ultimata? Den här oraffinerade, växtbaserade. Vad är anledningen? Är det för att den smakar sämst eller är det för att den smakar bäst? Vad sa du? Mer näringsämnen hörde jag. Det är en princip egentligen som en bok som heter Eat to Live, Ät för att leva, som är grundat den titeln lite grann på. Den har en princip där det står att hälsa är lika med näringsämne delat på kalori. Det betyder helt enkelt, ät sån mat som har så mycket näringsämnen som möjligt på så få kalorier som möjligt. Och vet ni vad den mest näringstäta mat som finns på planeten? Alltså för att göra det enkelt. Vilket födoämne har mest näringsämnen? Alltså har mest vitaminer, mineraler, antioxidanter, nyttigheter på så få kalorier som möjligt? Är det chips eller är det ost?
Frukt.
Ja, frukt kommer ganska högt upp, men de är långt ifrån topp. Inte topp alls. Ha? Och så sojabönor. Ja, också på medel. De har ganska mycket fett i sojabönor och fett har många kalorier, men de har också mycket näringsämnen. Men de ligger någonstans i mitten, ska jag säga.
Bär, lök,
också ganska mycket vatten i bär, ja, klart, och så har de en del socker också. Bär kommer högre upp, va? De är bara närmast toppen. Lök är också rätt så högt upp, men inte i topp.
Spenat.
Där kommer Dan, han har fått full poäng på en. Spenat är egentligen, man kan säga, mörkgröna grönsaker. Alltså som spenat, rucola, mangold, de här mörkgröna bladgrönsakerna ligger helt på topp. De har alltså mest näringsämnen per kalori. Så om man vill gå ner i vikt exempelvis, om man äter väldigt mycket sånt, så kommer du proppa kroppen full med näringsämnen men väldigt få kalorier. Så du kommer rasa i vikt men också rasa i hälsa. Sen kan man inte bara äta det, för då får man inte tillräckligt kalorier, då blir man trött. Men det mest näringstäta man kan äta är faktiskt mörkgröna grönsaker som spenat. Det var helt rätt. Desto mer grönt man äter, den här grönkosten, då får man i sig alla näringsämnen man behöver. Och man får inget tillsatt socker. Det har få kalorier. Inget kolesterol. I växtbaserad mat finns det noll kolesterol. Mättat fett. Inget eller väldigt lite. Det är ju, ja, kokos har ju lite grann. Men det är, man har sett att växtbaserat mättat fett är mycket bättre än animaliskt mättat fett. Salt finns inte, transfetter finns inte. Så att du får allt det bra och inget i princip av det dåliga när man äter så. Och nu, om man nu vill göra en förändring. Jag brukar prata när vi är på hälsoveckor och när jag är ute och föreläser ner. Just nu faktiskt har vi börjat med något på gymmet. Jag jobbar i Skövde, jag jobbar deltid som sjukgymnast. Jag jobbar en del med massage också. Så jag jobbar en del med något som precis har utvecklat. Och det är helt enkelt en kostanalys. Och då får man svara på en del frågor, jag tror det är 28 frågor. Och så får man max 3 poäng per fråga. Så man kan få det om man har den totalt optimala kosten, då får man 84 poäng då. Och får man kanske bara 10, 15, 20 poäng, då ligger man på väldigt otillräcklig kost då. Så man precis börjar med det konceptet då, och gör en del kostrådgivning och en del kostanalyser, vilket har varit väldigt spännande. Baserat egentligen då på mycket av vad jag tar i den här presentationen. Baserat på den nyaste forskningen helt enkelt. Vad är det bästa man äter? Och det är spännande, va? Hur just när folk inser kanske att jag äter inte så bra. Vad ska man göra? Vad ska man förändra? Tänk er en vanlig medelsvensson. Ett budskap som det här kan vara väldigt överväldigande för många. Så att... Ja, att aldrig äta kött exempelvis, eller att äta kött bara en gång i veckan, eller att inte äta ost på mackan varje dag. Ja, alltså bara det kan göra att man får mardrömmar. Det finns tre heliga saker man helst ska undvika att prata om i Sverige. Vet ni vad det är? Dels kost, en av de saker vi pratar om idag, va? Religion ska man vara försiktig med många gånger också, och sen politik. Och vi pratar nästan om allt här, va? Så här är vi en banbrytande. Men just maten är helig för många, så att väldigt många fiender kan man få genom att trampa folk på tårna när man pratar om mat. Så därför är jag försiktig, jag säger egentligen bara vad forskningen säger, inte vad jag säger. Men vill man göra någon förändring då med kost, så brukar jag säga, gör det enkelt för dig. Fokusera inte på vad du inte ska äta, utan fokusera på vad du ska äta mer av. Och till exempel, nu har vi pratat om det här med korsblommiga grönsaker. Vi pratat om det här med valnöten mot cancer. Fantastiskt. Okej, jag kanske ska testa en linfrön. Pratar om att jag testar att lägga till en matsked linfrön på frukosten varje morgon. Det är inte så svårt, va? Eller att man tar lite nötter, va? En näve, en halv deciliter nötter varje morgon. Visste ni till exempel att äter man en halv deciliter nötter eller en handfull, om man inte har allt för stor för liten hand. Vet ni hur många år längre man lever om man äter en handfull nötter 5 gånger i veckan eller mer? Vad tror ni?
10.
Ja, det hade varit väldigt skönt. Man var 10 år längre för bara det. Man har forskat på det och nötter är den enskilt viktigaste saken man såg, eller den största effekten på ett längre liv var på de som åt mer nötter. Äter man bara en halv deciliter nötter om dagen, eller 5 gånger i veckan var det, så lever man 2 år längre än om du fortsätter att röka eller om du gör vad du annars gör. Så bara den effekten av att äta nötter 5 gånger i veckan gör att du lever 2 år längre. Så är det någonting ni kan göra imorgon, va? Daglig rutin av nötter, och frön är samma kategorin. Så solrosfrön, pumpafrön, chiafrön, valnöt, paranöt, pekannöt, macadamianöt, ja, vilken nöt som helst.
Mandlar.
Mandlar kallas ju kungens nöt, och vissa är en av de absolut toppnötterna. Implementera det. Alltså, så att man bara med enkla saker. Så brukar jag säga, ersätt en sak med en annan. Hur många äter oftast vitt ris eller vit pasta här inne? Ja, det är bra. Jag får en hel del pengar händer här. Det är en sån sak till exempel. Att byta ut raffinerade produkter till oraffinerade. Att till exempel att börja köpa fullkornspasta istället för vit pasta. Att börja köpa kanske fullkornsris eller råris istället för vitt ris. Att börja använda fullkornsmjöl istället för bara vetemjöl. Det är en sån sak som att man behöver inte få mardrömmar av att göra en sån gradvis förändring. Va? Det är någonting man kan ju få ganska många fler poäng på mitt kostanalystest om man bara börjar använda mer fullkornsprodukter och byta ut sådana produkter. Så det är egentligen punkt 1, som är tips 1 egentligen. Ersätt en enskilda men viktiga livsmedel. Va? Fullkornspasta, fullkornsris, fullkornsbröd. Då får man direkt mycket mer poäng. En annan sak, vi hade ju en fråga om ost, vi kommer komma tillbaka till det. En annan sak, mejeriprodukter, man har inte pratat så mycket om det. Tror ni mjölk är en hälsokost eller en inte hälsokost?
Enligt
Arla
är det hälsokost.
Enligt Arla är det hälsokost. Jag tror att det var någon reklam här utanför, bara med Skånes mejeri eller vad det stod någonstans här. Mjölk subventioneras ju i Sverige och har ju varit som en grundföda i många, många år. Och så där ska man vara försiktig också och säga för mycket ont om mjölk. Nu kom det dock förra veckan, jag vet inte om någon som läste för 1 eller 2 veckor sedan, läste den här studien om hur man varnade för mycket mjölkdrickande.
Ja, att man lever kortare.
Man lever kortare, och det stod att kvinnor som drack mer än 3 glas mjölk om dagen var det 50% mer cancerrisk än andra. Fick ganska mycket skriverier nu i veckan, eller förra veckan eller 2 veckor sedan. Sa man det här för 15-20 år sedan att mjölk inte var så bra, då kunde man nästan komma fängelse i Sverige, inte riktigt. Men det var, nu är det mycket mer accepterat, va? Att mjölk och mjölkprodukter inte är någon superkost. Av flera orsaker. Dels så är ju mjölken homogeniserad och pasteuriserad. Den är upphettad och man har bearbetat och förändrat mjölken från grunden, vilket inte är så bra. Dels så är mjölken ofta full av antibiotika och restprodukter från andra saker. I Sverige är väl kanske lite bättre än i andra länder, men fortfarande så kommer mycket i mjölken som inte är naturligt. Sen ska vi vara helt ärliga, om vi tänker bara logiskt. Vem tror ni komjölken är till för egentligen? Ja, jag menar, man behöver inte vara smartare än så egentligen. Att en kalv ska dubbla sin vikt, jag vet inte på hur många dagar. Det ska extremt snabbt bli väldigt stor och växa snabbt. Det är syftet med kalven. En bebis eller ett litet barn ska få en stor hjärna istället och växa väldigt långsamt jämfört med kalven. Så vill man få stor vikt väldigt snabbt, ta väldigt mycket mjölkprodukter. Men den är inte gjord för människan helt enkelt. Den är gjord för kalven, så man behöver inte säga så mycket mer än så. Så min poäng helt enkelt är att ersätt mjölken med annan mjölk. Ja.
Det här havremjölk på det. Mm. Måste ju ändå på något sätt vara processad. Sen har man också fattat lite olika havremjölk. Men
ja.
Någon har en sån här, jag vet, kaffe ska man inte dricka. Men ja, de har ju den här med havremjölk med karagengummi. Vad är karagengummi för någonting?
Ja, det har varit en del skrivit också om karagen och som tillsätts i vissa produkter som havrecreme fraiche har ju också karagen lite grann. Och nu är inte jag någon expert på det, men vad jag har hört så ska väl inte det vara, inte vara optimalt. Det är tillsatsämnen i vissa såna här hälsoprodukter eller alternativprodukter. Jag skulle säga så här, alltså havredrycken eller havremjölken, sojamjölken, mandelmjölken som man kan köpa. Mycket bättre än originalet, ska jag säga först och främst, för det är gjort från växtbaserat. Sen är det ju lite raffinerat helt enkelt, i och med att det är ju inte ett havregryn man äter, utan det är ju en mjölk med tillsatser och så vidare och så vidare. Så det är ju inte lika bra som att äta originalet, men det är ju mycket, mycket bättre än vad man säger den här typen. Sen finns det ju sojamjölk eller rismjölk eller havremjölk som är mycket tillsatt socker i, vad som är söt. Den naturella är ju bättre, den som är utan tillsatt socker helt enkelt. Och sen kan man titta på innehållsförteckningen, alltså är det massa konster i ämnen. En del har väldigt mycket rapsolja och kan ha olja i sig, så är det inte lika bra som det är än med mindre av det. Jag själv dricker ganska mycket, eller vi använder en hel del havremjölk, en del sojamjölk, en del rismjölk i matlagning och så. Jag dricker inte själv, utan det är en del i matlagning och i bakning man kan använda. Men det är ett stort steg i rätt riktning helt enkelt, att använda mjölk och mejeriprodukter som är alternativa. Alltså mjölk, sojagrädde, havregrädde, sojayoghurt finns ju nu, havrejoghurt. Alla de här är bra alternativ. Du slipper det här mättade fettet som du har mjölk. Du slipper den här ökade risken för hjärtsjukdom, diabetes och så vidare. Och du får ett mycket bättre alternativ. Det var en fråga tror jag, en hand här. Ja, det beror ju på helt hur de har gjort den då, om det är från bara vitt ris eller så vidare. Alltså ris, när det blir rismjölk och så vidare, så är det ju lite raffinerat. Det blir snabbare blodsocker i och med att det är lite raffinerat så att säga på den. Men att använda det i matlagning, inga problem. Ja, flingor också. I och med att om du bara dricker det, så kan det bli ganska chock för blodsockret i och med att det är på tom mage. Men använder man det i matlagning eller till, så har du, får du i det massa fibrer i mycket annat. Och då har det inte samma effekt. Och det kan man applicera samma sak med godis. Att äta godis på tom mage är bland det värsta man kan göra. Då blir blodsockret rakt upp. Va? Men äter du godis som en efterrätt lite grann, alltså lite grann efter en fiberrik måltid, då har man sett att det påverkar inte blodsocker i princip alls. Så att ska man någon gång äta onyttighet eller så vidare, ät det i samband med en måltid. Mycket bättre än att äta det bara i sig själv, bara tom mage. Men jag ska inte oroa mig så mycket om man använder rismjölk, havremjölk, sojamjölk eller mandelmjölk. Eller vad det är. Bra alternativ allihop. Sen ska man inte överkonsumera det. Men det här är ett steg man absolut kan ta i rätt riktning. Och då är inte bara mjölk, utan du har yoghurt. Och nu vet jag inte hur många av er som känner till Astrid och aporna. Hur många känner till det märket? Ja, precis. De har ju, och andra märken också, har ju ostar till och med. Alltså som är gjort på kokos. Kokosmjölk eller kokosolja. Som jag själv tycker smakar väldigt likt ost. Och som är också ett bättre alternativ. Så att är man förälskad i ost och vill ha en ersättning på den. Kokososten eller den här Astrid Apernas ost som finns på både ICA tror jag och på Konsum. Ja, testa det. Det finns massa varianter som kommer mer och mer nu. Så att poängen helt enkelt att byta ut sånt som inte är optimalt till sånt som är bättre. Det är en väldigt enkel förändring man kan göra i kosten. Ja.
Vad man så inte äter ibland? Är det en god
rörelse? Vad sa du? Vad man?
Och inte ibland.
Jaha, du menar fasta, ja. Jättebra. Man har sett det att ta en dag då man inte äter någonting. Eller bara äter frukt. Eller bara äter grönsaksjuice eller fruktjuice. Matsmältningssystemet får vila. Du får återhämta det. Det är ofta därför när man blir sjuk så tappar man ofta aptiten. Och det är bra, för då får immunförsvaret koncentrera sig bara på att rehabilitera kroppen och inte på att ta hand om massa mat. När du säger det så tänkte jag bara nämna.
Ja, du kan... en gång i veckan eller en månad?
Ja, inte ofta än en gång i veckan i alla fall. En del vet jag kör veckofast, alltså en dag i veckan. Det är, kanske är, ja, för många är lite tufft, men alltså en gång i månaden absolut. Att köra en dag när man bara äter frukt eller bara dricker vatten kan man till och med göra också. Men jag rekommenderar mer kanske att man kör, ja, antingen fruktjuice om man pressar själv då, eller grönsaker. Man kan köra även bara vatten också. Vattenfasta, det är helt okej. Okay. Man har sett, när du nämnde det kan jag berätta väldigt kort. Att man gjorde en råttstudie där man såg, gav man råttorna 30% mindre mat än vad de andra råttorna fick. Gissa hur mycket längre de levde, de råttorna som fick en energisnålare kost eller åt mer sällan. De levde 30-40% längre. Och det har man sett flera gånger i forskning. Desto mindre man äter, eller desto mer sällan man äter framförallt, desto längre lever man. Äter man ofta väldigt många måltider per dag, det säger sig själv. Desto mer mil du kör en bil, desto snabbare går den sönder. det sliter ut systemet lite grann. Samma sak med maten. Äter man konstant, äter man väldigt ofta. Ja, det sliter på systemet. Man lever kortare. Så att av den orsaken också, att hoppa över ett måltid ibland, inga problem. Men att småäta hela tiden är stora problem. Så att till exempel äta 2 gånger en dag, en gång i veckan, inga problem. Hoppa över kvällsmaten exempelvis. Eller att man äter som frukt en dag, eller att man helt enkelt fastar en dag. Det är bara bra, det är inte skadligt för kroppen att hoppa över. Däremot är regelbundna måltider viktigt, så man ska inte bara äta hur som helst. Ja, det är bara marknadsföring. Mellanmål är inte alls bra. Varför man rekommenderar mellanmål så mycket, det är för att äter man vitt ris, vit pasta, mycket socker, blodsockret går upp och sen går det ner väldigt fort. Och då, vad blir det då? Du blir hungrig igen, va? Och då måste du äta igen, då går den upp och sen går det ner. Så lösningen helt enkelt är, äter du bra kost med mycket fibrer, då är blodsockret så stabilt hela tiden. Då klarar man sig till och med på 2 måltider om dagen. Men de allra flesta 3 gånger om dagen. Och jag äter ofta 3 gånger. Inga problem. Mellanmål. Ja. Inte optimalt. Man säger att det tar ungefär 5 timmar för matsmältningssystemet att smälta maten. Så att helst ska man ha 5 timmar mellan varje måltid. Ja.
Jag har ju hört att alltså, om man äter sällan så äter man kanske väldigt mycket de gånger man äter.
Mm. Ja, alltså det där håller jag inte riktigt med om. Du ska ju förstås inte överäta. Men äter du ofta hela tiden, det har så många skadliga effekter på kroppen. Så det är inte alls bra. Så hemligheten är att äta en mer fiberrik kost. Mycket frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, nötter, baljväxter. Då håller man sig mätt i 5-6 timmar va, utan problem. Om man äter för mycket menar du? Ja, det ska vara om du kanske 1-2 dagar eller någonting. Alltså då går kroppen i sparlåga. Men det gör den inte på 5-6 timmar. Det stämmer inte. Utan viktnedgång 2 gånger om dagen har man sett oftast effektivast. Man har till och med sett det på diabetiker man har jämfört. Som ofta får rekommendationen. Ät ofta 5-6 måltider om dagen. De hade en bättre viktnedgång och de klarade sig bättre i sin diabetes eller blev fri från den genom att äta 2 måltider om dagen ofta. Men då gäller det att äta bönor, gäller det att äta fullkornsprodukter. Ja, det var okej. Ja, det kanske är en av de absolut viktigaste när det kommer till att gå ner i vikt. Där man äter sent på kvällen lagras ju ofta som fett. Så undvika att äta efter 6 är egentligen det optimala, alltså om man nu vill gå ner i vikt. Helst ska man ha 4 timmar innan läggdags när man inte äter något. Det är optimalt sätt. Så det är inte alltid man kan göra det, men det är det optimala. Mm. Jag tror att jag ska gå lite rask fram så att tiden har sprungit iväg. Jag kan bara nämna lite snabbt då att en annan sak som man kan verkligen få in, som jag tipsar om, det är att få in en superfrukost. När jag gör min kostrådgivning nu med en kille som är 30-årsåldern, en del övervikt, jag tror han väger 118 kilo, han vill gå ner en 30 kilo och komma igång med träning. Det blir för mycket för honom att lägga in allt det här, men jag har gjort det att varierar man de här 2-3 eller 1 eller 2 frukostar, äter det här varje morgon. Jag rekommenderar att en stor havregrynsgrötsportion exempelvis. Ta på blåbär, hallon, frusen mango, linfrön, några nötter, kanske en halv, 3-4 matskedar nötter, valnöt, sparanöt, lite solrosfrön, lite chiafrön. Ha några frukter på. Alltså en rejäl frukost med mycket nötter, frukt, nötter, frukt och bär. Han skrev själv i sin kommentar den efteråt, ja, det var en rejäl frukost då. Många är inte vana att äta en rejäl frukost. Man kan få i sig väldigt mycket på en frukost. Och fördelen med frukosten, vad tror ni är den största fördelen med frukosten är?
Man startar
en omsättning med start på dagen, man får en bra start. Men om man tänker på variationen, hur många äter ungefär samma frukost varje morgon här? Man varierar inte så mycket. Hur många äter ungefär samma kvällsmat varje kväll? Ja, någon. Hur många äter samma lunch då ungefär varje dag? Ingen i princip, kanske någon. Skillnaden är att får man in en bra frukost, det är någonting man har nästan varje dag, då har man fått en väldigt bra grund. Och därför är det en väldigt bra princip att börja med. Ta en bra frukost så har man fått en väldigt bra grund på det. Smoothies är också någonting som man kan få i sig väldigt mycket, som gröna smoothies. Sen ska man inte bara äta smoothies, va? Det är bättre att äta frukt och grönsaker som hel. Men det kan vara väldigt bra komplement om man kan få i sig väldigt mycket spenat och annat nyttigt genom att göra en god frukt och grönsakssmoothie. Soppor, grytor är en annan bra sak. Man kan enkelt få i sig väldigt mycket och, så man kan göra stora mängder. Man kan frysa ner till matlådor. Alltså en nyttig soppa, en bra gryta med bönor, linser i. Fantastiskt praktiskt att göra i stora mängder. Man kan frysa ner och man kan ha det flera dagar. Nu går jag lite snabbt här. Sallader är också någonting. Mängder av olika salladsvarianter. Det här borde vara en stor mängd av kosten. Så jag rekommenderar de fyra S:en. Superfrukost, smoothies, soppor och sallader helt enkelt. Är några sådana praktiska tips man kan ha. Nu går jag väldigt snabbt här. Och då är jag bara för att visa lite grann de största källan till socker sen här. Läsk. 37% nästan av allt vi får i oss. Så läsk är någonting, ta bort det, minska drastiskt ifall man har det. Sädbaserade efterrätter, så som egentligen bara efterrätter kan man säga, är 12%. Saft och mejeribaserade efterrätter och sen godis där på femte plats. Största källan av socker. Värsta källan av kolesterol, som man hör väldigt mycket om med hjärtsjukdom framförallt. Ägg, som ni ser, något som har väldigt mycket kolesterol. Kyckling, nötkött, ost, gris. Också någonting man ska försöka minska och undvika. Och vi pratade om osten tidigare här då. Sveriges absolut största källa till mättat fett är vår heliga koost helt enkelt. 8 av 10 i Sverige har som favoritpålägg på mackan. Det här är någonting som man ska vara försiktig att prata om. Men också ett stort hälsoproblem. Osten är inte optimal av många orsaker. Du har extremt hårt smält. Det tar ofta 24-36 timmar att smälta igenom systemet. Det är restprodukterna av mjölk helt enkelt som är det mest svårsmälta man kan göra egentligen. Det är vad man gör osten av. Så att absolut där, ha en Astrid Aperna-ost eller en hemmagjord ost eller något annat alternativ är att rekommendera. Sen har vi den här checklistan som ni fick. Och där står egentligen summerat egentligen vad är den optimala kosten. Då kan man se lite grann på hur mycket man ska äta av allt för att ha den här fullpoängen då, om man tänker på en kostanalys. Man kan ha det på kylskåpet eller någonting som man kommer ihåg det. Och se lite grann vad man ska äta. Här har vi som ni ser lite översikt på en tallriksmodell lite grann då, på med kosten. Då ser man att grönsaker har en väldigt stor plats. Större än vad de flesta av oss äter. Så mellan 30-60% egentligen av kalorierna ska vara från grönsaker. Då. Mörkgröna blad, broccoli, blomkål, tomat, gurka, paprika. Hela den nivån. Bönor 10-40%, alltså bönor, linser, alltså baljväxter. Frukt och bär 10-40%, alltså en ganska stor del också. Och så är det frön, nötter 10-40%, alltså linfrön, chiafrön och så vidare och så vidare. Fullkorn runt 20%, och havregryn, fullkornsbröd och så vidare. Så det är ett exempel på den. Och jag tänkte innan vi avrundar så vill jag berätta ett exempel från Steps for Life då, som är en sån här hälsovecka som jag är med och driver och som vi kommer ha här nere i Malmötrakterna i Örkeljunga i den 25 juni i sommar. Och tänkte jag berätta om Elnas erfarenhet. Hon var med på en sån här hälsovecka för 2 år sedan och ganska liknande från den här damen jag berättade om i starten. Elna har haft 2 hjärtinfarkter. Hon var hos en läkare som var väldigt frustrerad. Kan ni gissa vad hennes kolesterolvärde låg på? Totalkolesterolet.
10,8.
Extremt högt. Hon har fått diagnosen genetiskt högt kolesterol. Inga mediciner biter på det. Och hon har haft som sagt 2 hjärtinfarkter och läkarna så ja, det finns inget vi kan göra med. Hon sa mer eller mindre att hon har 2 hundar som är väldigt kära. Här har vi en av dem. Alltså, du kan mer eller mindre fara hem och förbereda dina hundar till en ny ägare. Och så att det finns inte mer vi kan göra. Du är som en tickande bomb, sa de helt enkelt. Och hon var helt bestört och har ju förstått allvar på det hela. Hon träffade sin läkare igen och blev då tipsad som kände till den här hälsoveckan vi skulle ha. Så den här läkaren tipsade om det här. Men jag skulle rekommendera far på det här. Och hon tog ju varje hopp hon kunde få. Så hon anmälde sig till Steps for Lives hälsovecka för 2 år sedan. Med ett kolesterol på 10,8 var en tickande tidbomb. Just att kunna få en hjärtinfarkt när som helst. Hon lyssnar egentligen på alla föreläsningar som vi pratar om. Vi pratar om egentligen en helhetlig hälsa, precis som vi pratar om idag, om kost, med motion. Vi pratar om solljus, vi pratar om vatten, vi pratar om egentligen allt som har med hälsa att göra. Helhetssyn på hälsa. Och hon blev imponerad av budskapet. Hon pratade en del med vår läkare också och med personal. Hon blev överbevisad. Okej, jag ska ge det här en chans, den här livsstilen. Kan ni gissa vad som hände med Elna? Ja, som jag berättade här så var det, gick det troligtvis bra för henne, eller hur? Det här var vad som hände. Hon var van att äta på restaurang nästan varje dag. Hon är ungefär 70 års ålder, en ensamstående dam. Hon kom tillbaks året efter. Berättade för deltagarna som var med förra året egentligen vad hon hade gått igenom och hur hon förändrade sitt liv. Här ser ni, hon bor på landet. Och man tänker inte att en 70-årig dam kan göra sånt. Hon hade ingen trädgård eller någonting innan i princip. Hon började alltså bygga en stor trädgård som ni ser här. Ser ni vad hon har byggt? Helt själv. Hon har fyrhjuling och hon såg ner sina egna träd och bygger. Så hon har byggt en megaträdgård. Odlat enorma mängder grönsaker. Och har helt lagt om sin kost. Här ser ni hur hon har odlat. Grönkål. Allt möjligt. Broccoli. Brysselkål. Ja, ni ser hela hennes trädgård, va? Planterade äppelträd. Alltså la om hela livsstilen. Va? Och blev som en levande exempel på egentligen optimala livsstilen. Vad tror ni hände med hennes kolesterolvärden som inte kunde gå ner med någonting? Det är normalt. Bara 5 veckor efter. Jag minns inte om det var 3 eller 5 veckor. Jag tror det var 5 veckor efter. 5 veckor efter så var kolesterolvärdet nere på 6,5. Ni vet att man rekommenderar ofta att under 5 vill man ofta säga är normalt eller bra. Jag skulle säga under 4. Man har aldrig sett en hjärtinfarkt när man har under 3,5. Så att en veganer, eller de som heter helt växtbaserat, har ofta ett kolesterol runt 3 eller mindre. Eller 3,5 eller mindre. Då är det nästan omöjligt att få en hjärtinfarkt. Hon fick ner det på 6,5 på 5 veckor. 9 månader senare. Och kom hon tillbaka till oss ungefär ett år senare. Alla hennes blodvärden var helt normala. Hon hade kolesterol som var under 5. Hon hade, tidigare fick hon pausa när hon gick upp för trappor. För att hämta andan, varför hon hade bröstsmärtor. Nu kunde hon nästan springa upp för trapporna, en helt ny energi. Hon berättar överallt hon får om hela hennes liv. Hon har skrivit egentligen ett tackbrev till oss i personal och just beskrivit hur tack vare den här veckan var hon fick livet tillbaka. I Lifestyle View, vad som ni kanske flesta av er känner till, så kommer vi skriva en artikel om henne nästa gång som kommer att berätta egentligen den här episoden om hur hon har lagt om sin livsstil och vilka resultat hon fick. Vi hade med oss 2 läkare från Danmark och de blev så imponerade. De är på läkarutbildningen så de skulle försöka skriva en forskningsrapport eller berätta det här på några föreläsningar i Danmark. För det är väldigt ovanligt att de med genetiskt högt kolesterol kan få en sån kraftig genomgång så snabbt. Bara med livsstilen och kosten. Så det var väldigt inspirerande att höra om Elna och hon besöker nu regelbundet uppe i Örebro-trakterna. Matlagningsdemonstrationer varje månad och håller sig uppdaterad och lever den här växtbaserade kosten och är väldigt tacksam att ha fått hälsan tillbaka. Och Steps for Life, för de som inte vet, så är det egentligen en hälsovecka på 7 dagar där man får en hälsoundersökning. Man tar ett blodprov och ser vad man har kolesterol och så vidare, blodsocker. Man får den här växtbaserade näringsrika kosten egentligen som jag har pratat om hela kvällen. Man får träning i grupp, man tränar tillsammans. Man får massa föreläsningar, man får sitta ner och få kostrådgivning. Man får träningscoaching, man sätter mål i sin träning, i sin kost. Matlagningsdemonstrationer, man får behandlingar, massage, sjukgymnast, vara läkare. Så man är som en helhetsteam på hälsa under 7 dagar. Och här har vi några bilder därifrån. Här ser vi när vi motionerar på morgonen här. Här har vi en bild på den goda kosten som vi har här också. Här är en bild från 2014 faktiskt. Den mest södra veckan man har gjort. Det här är i Steningegården. Är det någon som känner till det stället? Nära Halmstad är det rätt så nära. Här hade vi en gäst som var för 3 år sedan. Som hade en liknande episod. Hon gick ner från 7,9 till 5,4 i kolesterol. På 3 veckor. 35% nedgång. Så att för att summera lite grann. Vad man kan tänka på. Med kosten då, för att göra det praktiskt, det är helt enkelt. Tänk växtbaserat, tänk oraffinerat och gör de här enkla förändringarna. Och fokusera mer på vad man ska äta så kommer de här dåliga sakerna mer naturligt att falla bort. Sen är som sagt omgivningen viktig. Att man är bland människor som är hälsosamma eller att man är en omgivning som är positiv gör att det är lättare, va, att vara hälsosam.